Du lyssnar till en utsändning från Emanuelförsamlingen som samlas till gudstjänst varje söndag och helgdag klockan 11 i Emanuelkyrkan. För information och kontaktuppgifter gå in på hemsidan emanuelforsamlingen.se.
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Låt oss be. Herre, jag är inte värd att du kommer in under mitt tak, men säg bara ett ord så blir din tjänare frisk. Amen. Hos profeten Jeremia läser vi den här bönen. Herre, vi erkänner vår ondska och våra fäders missgärning, att vi har syndat mot dig. För ditt namns skull, förkasta oss inte. Låt inte din härlighetstron bli föraktad. Kom ihåg ditt förbund med oss och bryt det inte. Kan någon av hednafolkens tomma avgudar ge regn? Kan himlen av sig själv låta skurar falla? Nej, bara du, Herre vår Gud. Vi hoppas på dig, för du har gjort allt detta. När man läser de här orden så är det inte så långsökt att tänka att denna långvariga torka och bränderna är en Guds dom över vårt folk, vårt gudlösa och självtillräckliga folk. Men det är också så att den lilla skara som kallas och kan kallas för Guds folk lider av samma dom. Men med den lilla skillnaden att Guds dom är till en fostran. För vi blir små inför det som sker. Hjälplösa. Och det är riktigt. För vi är små. Vi är hjälplösa. Ja, Jesus sa, om ni inte omvänder er och blir som barn, så kommer ni inte in i himmelriket. Och så får vi, när detta möter oss, det blir en påminnelse om att kasta all vår självtillräcklighet och otro på honom som har tagit hand om det och som bar allt detta upp på Golgata kors. Och då är inte fokuset att tänka på vårt folk eller på de andra, utan på oss själva. I egna ögon så är vi de större syndarna. Herre, förbarma dig över oss. Men det som sker, det är inte det värsta som kan hända. För om det leder till omvändelse, till att vi söker på nytt vår Herre och säger till honom som Jeremia sa, vi hoppas på dig för du har gjort allt detta. Ja, då är det faktiskt bättre ställt med oss än innan domen kom. Och då har vi också förnyats i vår beredskap för den yttersta domen, som vi kanske någonstans anar i horisonten. Det här kommer som liksom en föraning om att det närmar sig. Och så säger vi med profeten, vi hoppas på dig, Herre. När du kommer i makt och härlighet, då vill vi inte hoppas på oss själva eller på vår egen rättfärdighet, utan på Kristi rättfärdighet. Och så låter han detta inferno som sveper över vårt land komma, för att om möjligt någon skulle besinna sitt eviga väl. Och som en påminnelse till sitt folk att inte sätta sitt hopp till framtiden, att han ska bli bättre, utan till honom. Med honom ha ett verkligt hopp, vad än framtiden bär med sig. För i den uppståndne Jesus Kristus så har vi, som profeten säger, en framtid och ett hopp, vad som än händer imorgon. Och varför vi har denna framtid och detta hopp grundmurat ligger i detta, att du och jag först och sist, att vi kan och får, och nu ska bära fram all vår synd till honom och mötas med löftet om att allt är förlåtet hos Gud. Då har vi en framtid, då har vi ett hopp. Så låt oss därför med profeten Jeremia erkänna vår ondska, att vi har syndat mot Gud, och säga: vi hoppas på dig Gud, på din nåd, på din barmhärtighet, för Jesu Kristi skull. Och så får vi resa oss upp frimodigt och på nytt ropa vårt: Herre förbarma dig, Kristus förbarma dig, Herre förbarma dig, för det som vi, vårt folk, vårt land, vår mark behöver först och sist är Faderns barmhärtighet, Jesu barmhärtighet och den barmhärtighet som den helige Ande är och ger. Låt oss be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag: dina synder är dig förlåtna, i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus vår Herre. Amen. Barmhärtige Gud, du som anförtror ditt rike åt svaga människor, ge oss nåd att vilja det du vill och älska dig över allt, så att vi av hela vårt hjärta kan tjäna dig. Genom din son Jesus Kristus vår Herre. Amen. Hör Herrens ord på nionde söndagen efter trefaldighet. Läsningen ifrån Gamla testamentet är hämtat hos profeten Amos kapitel 5. Jag vet att era överträdelser är många och era synder talrika. Ni som förtrycker den rättfärdige och tar mutor och i porten hindrar de fattiga att få rätt. Därför tiger den förståndige i denna tid, för det är en ond tid. Sök det goda och inte det onda, så att ni får leva. Då skall Herren, härskarornas Gud, vara med er, så som ni säger att han är. Hata det onda och älska det goda, och låt rätten härska i porten. Kanske ska Herren, härskarornas Gud, vara nådig mot Josefs kvarleva. Hör också Herrens ord i episteltexten. Så står skrivet i första Petrusbrevet kapitel 4. Slutet på allting är nära. Var därför förståndiga och nyktra så att ni kan be. Framförallt ska ni älska varandra innerligt, till kärleken överskyler många synder. Var gästfria mot varandra utan att klaga. Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Om någon talar ska han tala i enlighet med Guds ord. Har någon en tjänst ska han tjäna efter den kraft Gud ger, så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Hans är äran och makten i evigheternas evigheter. Amen. Så lyder Herrens ord. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Matteus. Jesus sa det till sina lärjungar: det kommer att bli som när en man skulle resa utomlands. Han kallade till sig sina tjänare och lämnade sin förmögenhet åt dem. En gav han 5 talenter, en annan 2 och en tredje 1 talent, var och en efter hans förmåga. Sen gav han sig iväg. Den som hade fått 5 talenter gick genast och satte dem i omlopp och tjänade 5 talenter till. Den som hade fått 2 talenter tjänade på samma sätt 2 till. Men den som fått 1 talent gick och grävde ner den i marken och gömde sin herres pengar. En lång tid därefter kom tjänarnas herre och krävde redovisning av dem. Den som hade fått 5 talenter kom då och lämnade fram 5 talenter till och sa: Herre, 5 talenter överlämnade du åt mig, nu har jag tjänat 5 till. Hans herre sa till honom: Bra, du god och trogne tjänare. Du har varit trogen i det lilla, jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. Så kom den som hade fått 2 talenter fram och sa: Herre, 2 talenter överlämnade du åt mig. Herre, 2 till som jag har tjänat. Hans herre sa till honom: Bra, du gode och trogne tjänare. Du har varit trogen i det lilla, jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. Och så den som hade fått 1 talent kom fram. Han sa: Herre, jag vet att du är en hård herre, hård man, som skördar där du inte har sått och samlar in där du inte har strött ut. Av fruktan för dig gick jag och gömde din talent i jorden. Här har du vad som är ditt. Hans herre svarade honom: Du onde och late tjänare. Du visste att jag skördar där jag inte har sått och samlar in det jag inte har strött ut. Då borde du ha samlat in mina pengar i en bank så att jag hade fått igen det som är mitt med ränta när jag kom. Ta därför ifrån honom talenten och ge den åt honom som har 10 talenter. Till var en som har ska få, och det är överflöd. Men den som inget har, från honom ska tas också det han har. Kasta ut den oduglige tjänaren i mörkret här utanför. Där ska man gråta och skära tänder. Så lyder det heliga evangeliet. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning, skriv det i våra hjärtan. Amen. När barnen är små så frågar vi: vad ska du bli när du blir stor? Och så får man alla sorters gulliga svar. Men när barnen blir lite äldre så blir frågan lite mer brännande. Nu är det dags att välja gymnasium eller utbildning, yrke. Då blir det genast lite svårare. Utbudet på linjer och program och yrken är ju så stort. Och tanken med allt detta utbud var att det skulle göra valet lättare. Men det har väl bara gjort saken ännu svårare. Det stressar. Man vill ju inte välja fel. Så många som har blivit stora är inte klara med den här frågan. Så nu blir frågan: vad ska jag bli när jag blir större? Och så kommer ålderdomen. Och så är det många som ångrar vad svaret blev på den där frågan i barndomen. Inte bara för att man skulle ha velat leva ett annat liv, utan också för att man förstår att livet var en gåva av någon som tänkt något med det livet som man fick. För mitt liv är en värdefull talent, många värdefulla talenter. Och vad blir det av det? Och till slut är det Gud som ställer den frågan. Eftersom det var han som gav livet, som gav talenterna. Och i liknelsen kommer han tillbaka och frågar: vad har det blivit av det jag gav dig? Och det gör det kanske ännu mer stressad. Nu måste vara Gud var nöjd också, inte bara jag själv och alla dessa människor runt omkring mig som tycker och tänker och som förväntar sig av mig en massa. Men till skillnad från vad alla andra tänker och vad jag själv tänker, så är Guds tanke den enda tanke som du behöver bry dig om. Inte bara bry dig om, utan ta på största allvar. Och det är ju faktiskt en avlastning att bara behöva låta Guds tanke leda och inte alla dessa tankar och åsikter. Fast det är kanske det som är problemet, att jag faktiskt inte vill det. Ja, Gud får gärna vara med i livet och han får gärna välsigna mina val så länge jag själv får bestämma och säkerställa att mitt liv blir som jag vill att det ska vara. Vem hade till exempel frivilligt valt Johannes döparens liv, som vi slutade med att han blev halshuggen? Men vi vet att Jesus prisade honom. Johannes, han använde sina talenter. Och genom det så beredde han väg för Jesus. Men Johannes sa också: jag måste bli mindre och han större. Det är han som är Herren. Det är han som äger mitt liv. Det är han som äger längden på det. Det är han som äger slutet på det. Den talent som jag får kalla för mitt liv, den är hans. Så nu sätter jag den bara i omlopp precis som han önskar och vill. Och jag vet, det blir bäst så. Eller? Jag har någon gång berättat den här anekdoten. Inte hämtad från Bibeln, men en anekdot om mannen som fick kika in i både himlen och i helvetet och upptäckte att det var en festmåltid på båda ställena. Och när han kikade in i helvetet så såg han att besticken som man skulle ha, de var så långa och så otympliga, så hur de än försökte att äta av denna festmåltid så fick de inte in maten i munnen. Och så kikade han in också i himlen och såg att besticken var lika långa och otympliga, men där matade var och en varandra, så alla hade den allra största glädje utav festmåltiden. Och här möter vi två förhållningssätt till livet som är fundamentalt olika. Det självcentrerade och det självutgivande. Det självcentrerade livet, det är fruktlöst. Det blir inget mer av talenten. Så även om jag gör goda gärningar, men det drivs av min egen nytta och vad jag ska få ut av det, så blir det som en talent som grävs ner i jorden. Det är jag, här gräver jag ner det, i mitt. Det är själva inställningen till allt som jag gör som avgör om talenten sätts i omlopp eller inte. Och det är inställningen till allt, inställningen till tid. Vem ser tiden som jag får? Vad gör jag med min tid? Och varför? Eller inställning till mitt arbete? Till vilan? Till det som jag är bra på? Till ansvar? Och inställningen till människor som kommer i min väg? Min familj? Mina grannar? Mina ovänner? Bo Hjärts, han sa en gång om äktenskapet att det viktigaste är inte att hitta den rätta, utan att vara den rätta för den man hittar. Där vi frågar: what's in it for me? Vad kan jag få ut av det här? Så vänds frågan till oss istället: vad är min kallelse? Vad är min uppgift? Hur sätter jag talenten i omlopp? Den här självcentrerade inställningen, den gäller också in i det andliga. Luther sa en gång att människan är så inkrökt i sig själv så att hon söker sitt eget, jag, mig och mitt, också i det andliga. Hur får jag ut mesta möjliga av församlingen, av mina medkristna, av allt som erbjuds i kyrkan? Utan att också fråga: hur kan jag tjäna? Hur kan jag ge? Hur kan jag hjälpa? Hur kan jag stötta? Hur kan jag vara för de andra? Med de talenter jag får. När den här undertjänaren skulle förklara varför det inte hade blivit något av talenten som han hade fått, så pekade han på Herren och sa att han var hård. Du skördar där du inte har sått. Du är orimlig. Du kräver ändå mer av mig än jag klarar av. Du blir aldrig nöjd. Och det är kanske så som vi ser på Gud. Han blir aldrig nöjd. Du har ditt liv, du har dina talenter, men det är aldrig bra, aldrig tillräckligt. Och kanske att det vissa stunder känns okej, men i grunden är hjärtat oroligt, fyllt av förebråelser, ovisshet. Och ett sånt här oroligt hjärta, det får inte ro förrän det får ro. Det stillas inte. Så den här mannen är liknande som försökte flytta fokus från sig själv och sitt oroliga hjärta bort från sig själv. Så för ett ögonblick så kom han ur sin oro genom att kunna peka på sin herre. Du är orimlig. Orättfärdig. Ja, när felen hamnar på de andra eller på omgivningen, på, till och med på Gud själv, så är det alltid ett oroligt hjärta som vill komma undan och som vill rättfärdiga sig själv och som står där utan skuld med sitt liv. Men i den här liknelsen så vänds anklagelsen tillbaka mot mannen. Du visste att jag skördade där jag inte har sått. Men vad ger det dig för rätt att gräva ner din talent? Säger inte livet självt att det ska användas? Där livet handlar om mig, mitt, mina. Där grävs talenten ner i jorden. Och det blir inget utflöde. Det ska bara bli inflöde, men inte utflöde. Talenten förmeras inte. Och detta självcentrerade liv, det vore fel. Och det är fel. Även om Gud inte ens skulle existera. Det finns inte någon domstol i denna värld som skulle ge tummen upp till ett självupptaget, självcentrerat liv. Redan vänner känner det på lukten, det unkna i det självupptagna, även om de aldrig skulle säga något. Här ligger redan domen över det livet. Och visst är den riktig. Det behöver inte Gud tala om. Frågan är till slut kanske inte hur två talenter kan bli fyra eller hur fem kan bli tio. Utan hur jag överhuvudtaget kan låta bli att gräva ner den talent som jag får. Att komma ur denna självcentreringens tvångströja. Ibland kan man få höra människor i världen säga så här: ingen tänker på dig, du måste tänka på dig själv. Och det säger ju de människorna i all välvilja. Men hör på det en gång till. Ingen tänker på dig. Du måste tänka på dig själv. Eller? Är det inte precis tvärtom? Någon tänker på dig. Så du är inte tvungen att tänka på dig själv. Du är fri och har blivit befriad till att tänka på din nästa, på andra. Du är i goda händer, så du måste inte knyta dina händer för att tjäna dig själv, ditt eget, gräva ner, gräva in. Utan du kan öppna dina händer till att ge. Vi ska sjunga sången 602, lova Herren sedan. Jag är ej mer min egen, jag hör min Jesus till. Jag hör till honom. Jag kan ge mig själv av det jag har. Sätta det i omlopp. För jag har allt kvar. Trons erfarenhet vet att jag förlorar inget när jag ger. Sen kan det komma in stora välsignelser av det, men inte därför jag ger. Men tron vet, jag förlorar inget. Vilket ledas tillbaka till Johannes Döparen igen. Han förlorade sitt liv, han gav av sitt och satte sina talenter i omlopp. Och frågan är, förlorade han till slut allt? Eller hade han
allt kvar.
Så har vi de goda tjänarna i liknelsen. De var inte rädda när Herren kom tillbaka till räkenskap. Deras bild var inte att han var hård och krävde in där han inte hade sått, eller att han skulle vara orimlig i räkenskapsdagen. De drevs inte av en oro för att räcka till. Det fanns inte en oro för att bli förkastad och för att till slut förlora allt. De satte sina talenter i omlopp. Inte för att göra sin mästare nöjd. Eller för att komma ifrån sina egna självförebråelser. Eller för att bli accepterade på räkenskapsdagen. För det vore ju också så självcentrerat. Jag ger för att ändå till slut få något. Jag ger inte för att ge. Nej, men dessa goda tjänare, så är själva utgångspunkten att mästaren är god. Hans välbehag vilar över oss. Så nu tjänar jag inte för att få förtjäna, bli viss, utan för att jag har fått allt och är viss. Och något gjorde att deras talenter faktiskt blev fler. Att livet förmerades. Att det blev ett utflöde. De hade kommit ur sin självupptagenhet. De hade kunnat släppa taget om allt eget. Detta att krampaktigt tjäna sig själv och hitta vinning, egen nytta. De kunde det. Därför att allt redan låg tryggt och säkrat i det faktum att de var sin herres tjänare och att de fick vara det. Allt var hans, men i sin stora nåd och godhet så anförtrodde han dem sina talenter. Och han ville det. Och allt detta var tjänarnas stora glädje. Att få vara hans, att få talenter, att sätta dem i omlopp i en trygg förvissning om att allt tillhör honom. Så för att sammanfatta. Du är inte fri att älska så här självutgivande, fritt från egen nytta och självintresse, förrän du har blivit klar över att Gud på räkenskapens dag sätter dig fri. Du kommer inte att sätta ditt liv i omlopp eller dina talenter förrän du kan släppa taget om dig själv på goda grunder, nämligen då det sjunker in att han som är din herre också är din frälsare. Han har ditt liv i sin hand, ditt ve och ditt väl, din död, din framtid, din lycka. Och du börjar inte att tjäna andra självutgivande förrän du inser att din herre, som istället för att rättmätigt kräva din tjänst, han blev din tjänare, din slav, den som ställde sig under dig och bar hela tyngden av din synd, av all självisk inställning, av all otro, av all anklagelse mot Gud eller mot andra. Och så bar han det till korset. Och där mötte han inte orden: du har varit trogen i det lilla. Trots att han till skillnad från oss andra var trogen i allt i det lilla. Och han möttes inte av: gå in i din herres glädje. Trots att han var den enda som han faktiskt har förtjänat det. Utan han mötte Golgatas becksvarta mörker. Gråt och tannagnisslan i en droppe i havet mot vad han gick igenom. När han ropade: min Gud, varför har du övergivit mig? Men vi ställer frågan: varför? Varför? Är det inte att skörda där man inte har sått? Är inte det här den här orättfärdige domaren som man till slut inte kan lita på? Nej. Gud såg i sin älskade son, sin trogne son, en annan verklighet. Han såg den onde och late tjänaren, den själviske, den oduglige. Han såg dem alla i den ände. Dig och mig i honom. Han såg i sin son Guds lam som bar världens synd och världens straff. Han som kunde bära den och som frivilligt gjorde det. Och varför gjorde han det? Han gav för att ge, inte för att få. Självutgivande, därför att han älskar. Punkt. Han gjorde det utan att någon hade förtjänat det eller visat någon vilja att ta emot det. Men han gjorde det. För att ställa dig och mig fria och frimodiga på domens dag. Och för att driva ut all oro ur hjärtat. Oron inför Gud, oron inför räkenskapen. Så som Zacharias en gång sjöng med sådan bubblande glädje. När han sjunger att vi ska få tjäna Herren utan fruktan. Utan oro inför Guds hjärtelag. Och jag citerar, i helighet och rättfärdighet inför honom under alla våra dagar. Också den sista dagen. Att varje dag veta att helighet och rättfärdighet. Det är liksom inte så här att jag mäter vid dagens slut. Blir det mer plus än minus? Nej, det ligger som en dräkt eller som en tillstånd. Varje dag som en gåva. Som en utgångspunkt inför varje dag, inför varje plikt, inför varje tjänst som jag kallas inför. Så att nu tjänar jag inte för att göra Gud nöjd, utan för att han är fullkomligt nöjd. Jag måste inte tjäna mig själv, för den levande Guden har i Jesus Kristus betjänat mig med allt gott, med allt vad jag behöver, och leder mig nu mina steg varje dag till att tjäna där det behövs, där jag är kallad. Där jag kan använda mina talenter. Och han har visat mig. Han är min herre. Och det är bättre. Än att jag är min egen herre. Jag är ej mer min egen. Halleluja. Jag hör min Jesus till. Och den värdefullaste talenten som du har fått är till slut därför Jesus själv. Med ditt dop så har du blivit insvept i honom. Och i ordet så får du höra hans röst. Nattvardsbordet så ger han sig själv åt dig. Han tjänar dig. Han lägger sig under dig och bär dig. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi blod för dig utgjutet. Och den här talenten, det är det viktigaste som du har. Den värdefullaste talenten. Och den ska också sättas i omlopp. Ta svara på. Och då ska du få se och få märka att den här talenten rymmer så mycket mer. Det står ju om den gode herden. Att inget fattas med honom. Då får du tänka så här. Okej, det känns inte så. Jag känner att jag saknar massor i livet. Då ska du lära känna den gode herden. Och det kanske du inte är färdig med. Vem är det? Men han är där. Och han dessutom låter din vägare flöda över. Och med detta överflöd så finns det alltid något att ge vidare. Det är själva trons väsen. Att vänta allt gott av honom och att söka allt gott av honom. Och fortsätta göra det här. Sätta trons talent i omlopp. Och så får du smaka och se att Herren är god. Amen. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Låt oss stå upp och instämma i kyrkans tro, den som vi har döpts till. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv.